Kapitel 4. En pratstund med Xuan, sidan 93.
Daishar var förstås borta när Egwen kom ut ur tältet. Men den sjufärgade stålan som hängde fram ur öppningen på hennes kåpa beredde henne väg mer effektivt än en Aishades tidlösa ansikte. En våg av nigningar följde hennes väg, blandat med en och annan bugning från en väktare eller någon hantverkare som hade någon uppgift bland systrarnas tält. En del noviser pep till när de såg den ärmelintronandes ståla, och hela familjer skyndade sig att kliva ner från gångplankorna och niga djupt nerifrån gatans snömodd. Sen hon varit tvungen att beordra bestraffning av några av tjuvflodsflickorna hade ryktet spritt sig bland noviserna att den ärmelintronande var lika sträng som Cyril Bagand och att det var bäst att inte utsätta sig för hennes humör som kunde blossa upp som en skogsbrand. Visserligen kunde de flesta av dem inte tillräckligt mycket historia för att veta vem Cyril hade varit. Men i tornet hade hennes namn varit liktydigt med järnhård stränghet i 100 år. Och de antagna såg till att noviserna fick sig till livs just den sortens små godbitar. Det var tur att Egwens ansikte var dolt innanför kåpan. För när den 10:e novisfamiljen hade skuttat ur vägen som en skrämd hare skar hon tänder så hårt att blotta anblicken av hennes ansikte bara skulle ha befäst ryktet om att hon tuggade järn och spottade spik. Hon hade en fruktansvärd föraning om att de antagna om några 100 år skulle använda hennes namn att skrämma noviser med på samma sätt som de använde Serais nu. I och för sig hade hon det lilla problemet med att säkra tornets framtid att ta itu med först. Små irritationsmoment fick helt enkelt vänta. Men det kändes nästan som om hon skulle kunna spotta spik utan att behöva tugga järn först. Trängseln tunnades ut till ingenting alls runt en ärmelintronandes ämbetsrum, som trots namnet bara var ett spetsigt tält med lappade bruna väggar. Liksom salen var det en plats man undvek om man inte hade något ärende dit eller blivit kallad. Ingen blev bara ombedd att komma till tornets sal eller den ärmelintronandes ämbetsrum. Den mest blygsamma inbjudan dit var en kallelse, vilket gjorde detta enkla tält till en fristad. Egwen skred in genom ingången och svepte av sig manteln med en känsla av lättnad. Ett par fyrfat gav en underbar värme efter kylan utanför och knappt någon rök. En behaglig doft kändes från örterna som strötts över de glödande kolen. Så som de där enfaldiga flickorna uppför sig kunde man tro att jag, började hon morra, men avbröt sig tvärt. Hon blev inte överraskad över att se Xuan stå bredvid skrivbordet i sin blå ylleklänning. Välskuren men enkel, med en stor mapp av präglat läder mot bröstet. De flesta systrar verkade liksom Delerna tro att hennes enda uppgift var att förklara etikettsregler för Egwen och springa ärenden. Båda delarna motvilligt, men hon var alltid på plats i ottan, vilket hittills ingen verkade ha lagt märke till. Xuan hade varit en järntuggande Amelin, även om ingen som inte redan visste det skulle tro det nu. Noviserna pekade ut henne för varandra lika ofta som Lin, men tycktes tvivla på att hon verkligen var den som systrarna hade pratat om. Xuan såg bra ut, även om hon inte var någon skönhet, med späda läppar och mörkt, glansigt, axellångt hår. Hon såg ännu yngre ut än Lin, bara ett par år äldre än Egwen. Om det inte varit för den blåfransade sjalen som hon hade draperat över axlarna kunde man ha tagit henne för en av de antagna. Det var därför hon aldrig gick utan sjalen, för att undvika pinsamma misstag. Hennes ögon hade emellertid förändrats lika lite som hennes lynne, och nu riktades de som ett par iskalla blå sylar mot kvinnan vars närvaro överraskat Egwen. Halima var onekligen välkommen, men Egwen hade inte väntat sig att få se henne med huvudet lutat i ena handen och utsträckt på de färggranna kuddarna som låg travade längs ena sidan av tältet. Medan Shuan var söt, en ung kvinna, synbarligen ung i varje fall, av det slag som både män och kvinnor låg mot, så var Halima anslående vacker, med stora gröna ögon i ett perfekt ansikte och en yppig, fast barm. En kvinna av det slag som fick män att svälja och andra kvinnor att rynka på näsan. Inte för att Egwen rynkade på näsan eller trodde på det prat som kom från kvinnor som var avundsjuka på hur Halima drog till sig män, bara genom att vara den hon var. Hon kunde trots allt inte rå för sitt utseende. Men även om hennes plats som Delernas sekreterare uppenbart var en välgärning från den grå systerns sida. Halima var en illa skolad landsortskvinna och skrev med samma osäkra handstil som ett litet barn, brukade Delerna hålla henne sysselsatt hela dagarna med någon uppgift. Hon dök sällan upp förrän vid läggdags, och då var det oftast för att hon hade hört att Egwen hade huvudvärk igen. Nisao kunde inte göra någonting åt denna värk, inte ens med det nya sättet att hela. Men Halimas massage gjorde underverk, till och med när verken var så svår att den fick Egwen att kvida högt. Jag har sagt till henne att ni inte har tid med besökare nu på förmiddagen, moder, sa Joanne vast och fortsatte att blänga på kvinnan på kuddarna, medan hon tog Egwens mantel med sin lediga hand. Men jag kunde lika gärna ha suttit och lekt vagga för mig själv som att öppna munnen. Hon hängde manteln på en rustik rockhängare och fnös föraktfullt. Om jag gick i byxor och hade mustasch skulle hon kanske lyssna på mig. Shuan verkade tro på vartenda ett av ryktena om Halimas påstådda ärövringar bland de stiligare av hantverkarna och soldaterna. Märkligt nog verkade Halima själv mest road av sitt rykte. Kanske tyckte hon till och med om det. Nu skrattade hon, lågt och hest, och sträckte ut sig på kuddarna som en katt. Hon hade onekligen en olycklig förkärlek för djupa urringningar, vilket var obegripligt i det här vädret. Det var nästan så att barmen ramlade ut ur den gröna sidenklänningen med blå slitsar. Siden var knappast det vanliga materialet för en sekreterares kläder. Men Delerna hade antingen ett stort hjärta eller stora skulder till Halima. Ni ser bekymrad ut idag, moder, mumlade den grönögda kvinnan. Och ni slank ut så tidigt i morse för er ritur och försökte att inte väcka mig. Jag tänkte att ni kanske ville prata lite. Ni skulle inte få huvudvärk så ofta om ni pratade ut mer om era bekymmer. Ni vet ju att ni kan prata med mig. Halima sneglade på Joanne, som betraktade henne med föraktfull blick och lät höra ännu ett beslöjat skratt. Och ni vet ju att jag inte önskar något från er, till skillnad från vissa andra. Joanne fnös igen och sysselsatte sig sedan med att lägga lädermappen till rätta precis mellan bläckkruset av trä och sandskålen på bordet. Till och med pennstödet makade hon på en smula. Egwen fick anstränga sig för att inte sucka. Det var nätt och jämnt att hon lyckades. Halima bad inte om någonting mer än en halmbädd i Egwens tält så att hon kunde vara på plats när huvudvärken kom. Och det måste vara olägligt för henne att sova där när hon hade plikter att sköta åt Delerna. Dessutom uppskattade Egwen hennes lantliga rättframhet. När hon pratade med Halima var det väldigt lätt att glömma bort att hon var den ämelintronande en liten stund. En lättnad som inte ens Joanne kunde skänka henne. Hon hade kämpat för hårt för att bli erkänd som ACD och Ämelin. Och hennes grepp om detta erkännande var fortfarande allt för osäkert. Varje gång hon halkade ur att vara den ämelintronande skulle det bli lättare att halka igen. Och igen. Och återigen tills hon än en gång blev betraktad som ett barn på maskerad. Det gjorde att hon satte stort värde på Halimas sällskap, helt bortsett från vad hennes fingrar kunde göra åt huvudvärken. Till hennes irritation verkade det emellertid som om alla andra kvinnor i lägret delade Joannes syn på kvinnan, möjligen undantaget Delana. Den grå systern verkade för pryd för att anställa en lättfotad kvinna, oavsett vad hon trodde sig vara kvinnan skyldig. Hur som helst handlade det inte om huruvida kvinnan jagade män nu. Jag är faktiskt rädd att jag har arbete att göra, Halima, sa hon medan hon drog av sig handskarna. Sheriams rapporter syntes förstås inte till på bordet ännu, men hon skulle snart skicka någon med dem, tillsammans med ett antal ansökningar som hon ansåg att Egwen behövde se. Bara några stycken, 10 eller 12 hemställanden om gottgörelse för olägenheter vilka Egwen förväntades bedöma med den ärmelin tronandes myndighet. Det kunde man inte göra utan att studera förhållandena och ställa frågor, inte om beslutet skulle bli rättvist. Du kanske kan äta kvällsvart tillsammans med mig. Om hon nu blev klar i tid för att göra mer än äta där vid bordet i ämbetsrummet. Det var redan nästan middagstid. Då kan vi pratas vid. Halima satte sig plötsligt upp med blixtrande ögon och sammanpressade läppar. Men den arga minen var försvunnen lika snabbt som den kommit. Fast i hennes ögon fanns fortfarande en het glöd kvar. Om hon varit en katt skulle hon ha skjutit rygg och svanshåren skulle ha stått rakt ut som en flaskborste. Hon tog sig elegant upp på fötter på mattorna som täckte golvet och slätade ut klänningen över höfterna. För all del, om ni är säker på att ni inte vill att jag ska stanna. Besynnerligt nog började det genast bulta bakom Egwens ögon, en alltför välbekant föraning om en förblindande huvudvärk. Men hon skakade ändå på huvudet och upprepade att hon hade arbete att sköta. Halima tvekade ännu ett ögonblick. Hennes läppar spändes igen och händerna knöts vid kjolen. Men sen ryckte hon åt sig sin pälskantade sidenmantel från rockhängaren och stegade ut från tältet utan att ens bry sig om att dra plagget om axlarna. Hon kunde bli sjuk om hon gick runt så där i kylan. Det där fiskhandlerske humöret kommer att vålla bekymmer för henne, förr eller senare, muttrade Joanne innan ingångsflikarna slutat gunga. Hon blängde efter Halima och drog upp sjalen på axlarna med en knyck. Kvinnan håller igen när du är här, men hon har inga hämningar mot att skälla på mig, eller någon annan. Folk har hört henne ryta åt Elena. Vem har någonsin hört talas om en sekreterare som ryter åt sin arbetsgivare och en syster till på köpet? En företrädare? Jag begriper inte varför Delana står ut med henne. Det är väl ändå Delanas ensak. Att ifrågasätta en annan systers handlingar var lika förbjudet som att blanda sig i dem. Endast av seden, inte av lagen. Men vissa sedvänjor var lika starka som någon lag. Det borde hon knappast behöva påminna Joanne om. Egwen gned sig om tinningarna och satte sig försiktigt på stolen vid skrivbordet. Men stolen svajade ändå. Den var utformad så att den kunde vikas ihop för att fraktas på en vagn. Men benen hade för vana att vika sig när det inte alls var meningen. Och trots upprepade försök hade ingen av snickarna lyckats laga den. Bordet var också hopfällbart, men det höll sig bättre på plats. Hon önskade att hon hade tagit tillfället i akt att skaffa sig en ny stol i Marandy. Men det hade varit så många saker som behövt köpas och inte tillräckligt med pengar. Inte när hon redan hade en stol. Hon hade i varje fall inhandlat ett par golvlampor och en bordslampa. Alla tre i rödmålat trä, men med bra speglar utan bubblor. God belysning verkade inte hjälpa mot huvudvärken. Men det var bättre än att försöka läsa i ljuset av ett par talgdankar och en stormlykta. Om Joanne uppfattade tillrättavisningen så lät hon sig i varje fall inte bekomma. Det handlar om mer än bara humör. Ett par gånger har jag trott att hon varit på vippen att slå mig. Jag förmodar att hon har vett nog att låta bli. Men alla är inte Aisha Dare. Jag är övertygad om att hon på något sätt lyckades bryta armen på en av julsmederna. Han sa att han ramlade, men det såg ut som om han ljög. Blicken flackade och det ryckte i läpparna. Han vill förstås inte erkänna att en kvinna böjt hans armbåge åt fel håll, eller hur?
Ge dig, Joanne, sa Egwene trött. Mannen försökte förmodligen ta sig friheter. Det måste han ha gjort.
Hon kunde i vilket fall som helst inte föreställa sig att Halima skulle ha kunnat bryta armen på någon man. Oavsett hur man beskrev kvinnan så var hon sannligen inte muskulös. Istället för att öppna den präglade lädermappen som Joanne hade lagt på bordet vilade hon händerna på ömse sidor om den, så att de höll sig borta från hennes huvud. Den här gången skulle smärtan kanske gå över om hon ignorerade den. Dessutom hade hon för en gångs skull någonting att meddela Joanne. Tydligen är det en del av företrädarna som pratar om att förhandla med Elaida, började hon. Med en uttryckslös min balanserade Joanne på en av de rangliga trebenta pallarna framför bordet. Det enda som rörde sig var hennes fingrar som strök lätt över kjoltyget medan hon uppmärksamt lyssnade tills Egwene hade pratat färdigt. Då knöt hon händerna och morrade fram en rad förbannelser som var ovanligt mustiga, till och med för att komma från henne. Det började med att hon önskade hela rasket skulle kvävas av veckogammalt fiskrens, och därifrån blev det bara råare. Att orden kom ur hennes unga, söta ansikte gjorde det bara ännu värre. Du gjorde nog rätt som lät det gå igenom, muttrade hon när hon till sist fått slut på svordomar. Nu när det väl har börjat pratas kommer det att sprida sig, och på det här viset får du ett försprång. Jag borde väl egentligen inte bli förvånad över Beonin. Beonin är ärelysten. Men jag har alltid trott att hon skulle kila tillbaka till Elaida med svansen mellan benen om inte Sheriam och de andra gett henne lite ryggrad. Sen fortsatte Joanne i raskare takt och spände blicken i Egwene som för att ge orden extra tyngd. Jag önskar att jag blivit förvånad över Varylin och hennes anhangmoder. Om man inte räknar de blå så var det 6 företrädare från 5 Ajan som flydde tornet efter Elaidas kupp. Joanne uttalade ordet med en lätt grimas. Och här har vi en från vardera av dessa 5. Jag var i Tel Aran Rior i natt, i tornet. Jag hoppas att du var försiktig, sa Egwene vast. Ibland verkade det knappt som om Joanne visste vad försiktig betydde. En lång rad systrar stod på kö för att få använda de fåtaliga drömtear and greeler de hade i sin ägo. De flesta för att besöka tornet, och även om Joanne inte direkt var förbjuden att ha en var det inte långt ifrån. Hon kunde ha stått i väntelistan i evig tid utan att ha fått sig tilldelat en enda natt av salen. Helt frånsett att vissa systrar gav Joanne den grundläggande skulden för tornets splittring. Av den anledningen hade hon inte fått samma varma välkomnande som Lin, och henne daltade ingen med. Helt bortsett från det var det allt för många som kom ihåg hennes råbarkade undervisning när hon varit en av de få som kunnat använda drömtear and greelerna. Joanne hade inget tålamod med dumskallar. Och alla var dumskallar vid de första besöken i Tel Aran Rior. Så nu var hon tvungen att låna Lins tur när hon ville besöka drömvärlden. Om någon annan syster såg henne där skulle hon förmodligen verkligen bli förbjuden att göra om det. Än värre var att det kunde leda till en undersökning om vem som hade lånat henne Tear and Greelen, vilket i sin tur skulle innebära att Lin avslöjades. I Tel Aran Rior, sa Joanne med en avfärdande gest, är jag en ny kvinna i nya kläder varje gång jag går runt ett hörn. Det var skönt att höra, men Egwene misstänkte att det berodde lika mycket på bristande kontroll som på avsikt. Chuans tilltro till sin egen förmåga motsvarades inte alltid av verkligheten. Saken är den att jag hittade en lista på en del av salens företrädare i natt och han läser de flesta namnen innan den förvandlades till en vinranka. Sånt hörde till vanligheterna i Tel Aaron Reard, där ingenting förblev sig lik någon längre stund, såvida det inte var speglingen av någonting som alltid fanns i den vakna världen. Andrea Fore blev upphöjd för grå aja, Rena Hefton för gröna och Julianne Madome för bruna. Ingen av dem har burit sjalen i mer än på sin höjd 70 år. Elida har samma problem som vi, moder.
Jag förstår, sa Egwen dröjande. Hon kom på sig med att gnida sig om tinningen.
Värken bakom ögonen dunkade vidare. Den skulle bli värre. Det blev den alltid. När kvällen kom skulle hon ångra att hon hade skickat iväg Halima. Hon tog bestämt ner handen och drog lädermappen en halv tum åt vänster för att sen skjuta den tillbaka igen. Resten då?
De hade 6 företrädare att ersätta.
Ferran Neheran upphöjdes för vita aja, erkände Chuan. Och Sauna Dragan för gula. De har båda suttit i salen förut. Det var ingen fullständig lista och jag hann inte läsa hela. Hon rätade på ryggen och sköt fram hakan i en envis min. Att en eller två upphöjs utan sedvanlig erfarenhet skulle ha varit nog så ovanligt. Det förekommer, men inte ofta. Men det här blir 11 stycken. Kanske 12, men 11 som är säkra. Om man räknar både här och i tornet. Jag tror inte på sammanträffanden av den storleksordningen. När alla fiskhandlare köper till samma pris kan man vara säker på att de suttit och druckit på samma värdshus kvällen innan.
Du behöver inte övertyga mig mer, Joan. Med en suck lutade sig Egwen bakåt och la automatiskt handen på det stolsben som brukade vika sig. Uppenbarligen var någonting underligt i görningen, men vad betydde det? Och vem kunde påverka valet av företrädare för alla ajan? I varje fall alla utom blå. De hade visserligen också valt en företrädare. Men Moriah hade varit ACD i betydligt mer än 100 år. Och röda aja påverkades kanske inte heller. Ingen visste vilka förändringar, om några alls, som hade skett bland de rödas företrädare. Svarta aja kunde ligga bakom, men vad kunde de ha att vinna på det, om inte alla dessa allt för unga företrädare var svarta systrar? Det verkade ändå omöjligt, för om svarta aja hade haft så stort inflytande skulle hela salen för länge sedan ha bestått av svarta systrar. Men inte desto mindre måste någon ligga bakom det hela, om det nu var ett mönster och inte ett sammanträffande. Bara tanken på alla möjligheter och omöjligheter fick den dova smärtan bakom hennes ögon att bli ytterligare en aning skarpare.
Schön, om det trots allt visar sig att allt det här bara är en slump, kommer du att få ångra att du någonsin såg någon gåta i det. Hon tvingade fram ett leende så att Chuan inte skulle ta illa vid sig. En Amerlin måste vara försiktig med vad hon sa. Nu när du har övertygat mig om att det finns en gåta vill jag lösa den. Vem ligger bakom och vad är de ute efter? Vi vet ingenting förrän vi får reda på det.
Är det allt ni önskar, sa Chuan. Före eller efter middag?
Eftermiddag får väl duga, fräste Egwen, men den andra kvinnans skamsna min fick henne att ta ett djupt andetag. Det tjänade ingenting till att låta huvudvärken gå ut över Joanne. En Amerlins ord hade makt och ibland konsekvenser, det fick hon inte glömma. Men det skulle vara bra om det gick så fort du förmår, sa hon med mildare röst. Jag vet att du kommer att göra det så fort du kan. Även om Chuan blivit förargad över Egwens utbrott verkade hon förstå att hennes egen sarkasm inte var den enda orsaken. Trots att hon såg så ung ut hade hon mångårig erfarenhet av att läsa av människors ansikten. Ska jag gå och leta upp Halima, sa hon och gjorde en ansats att resa sig upp. Det faktum att hon uttalade kvinnans namn utan synlighet vittnade om hur bekymrad hon var. Det tar inte en minut. Om jag ger efter varje gång verken kommer får jag aldrig någonting gjort, sa Egwen och slog upp mappen. Nå, vad har du åt mig idag? Hon höll händerna på pappren för att inte gnida sig om tinningarna. En av Shuans uppgifter var att varje morgon hämta de upplysningar som ajarna var villiga att dela med sig av det deras nätverk av kunskapare samlat in, tillsammans med det som enskilda systrar överlämnat till sin aja, och denna i sin tur var beredd att vidarebefordra till Egwen. Det var en märklig sållningsprocedur. Men när man lade till vad Shuan hade att bidra med gav den ändå en tämligen god bild av omvärlden. Shuan hade lyckats behålla de kunskapare hon hade haft som ämelintronande genom att helt enkelt vägra tala om för någon vilka de var, trots ihärdiga försök från salen. Hur som helst kunde ingen säga annat än att dessa kunskapare var den ämelintronandes och att de sålunda skulle rapportera till Egwen. För all del hade det knorrats i all oändlighet över detta och invändningar förekom fortfarande ibland, men ingen kunde förneka fakta. Som vanligt kom den första rapporten varken från Shuan eller någon Aya utan från Lin. Den var skriven på tunt papper med elegant flödande handstil. Egwen visste inte riktigt varför, men det rådde aldrig några tvivel om att någonting som Lin skrivit var skrivet av en kvinna. Så snart hon hade läst dessa papper höll Egwen dem i tur och ordning över bordslampans låga och lät nästan lågorna slicka hennes fingrar innan hon mosade askan. Det skulle inte tjäna mycket till att hon och Lin uppträdde som om de knappt kände varandra ifall någon av hennes rapporter till Egwen kom i orätta händer. Det var ytterst få systrar som kände till att Lin hade kunskapare inne i själva Tarvalon. Hon var kanske den enda syster som hade det. Det var en vanlig mänsklig brist att noga iaktta vad som hände på andra sidan gatan, medan man missade det som skedde rakt framför näsan på en. Och ljuset skulle veta att Eichedere hade lika många mänskliga brister som någon annan. Dessvärre hade Lin inte mycket nytt att meddela. Hennes kunskapare i staden klagade över de smutsiga gatorna, där det var allt farligare att vistas efter nattens inbrott och inte mycket tryggare på dagen. Förut hade brottslighet varit någonting i det närmaste okänt i Tarvalon. Men nu hade stadsgardet lämnat gatorna för att bevaka hamnarna och broarna. Bortsett från tullinsamling och inköp av förnödenheter, både via ombud, verkade det som om Vita tornet helt hade stängt sig mot staden. De stora portarna genom vilka allmänheten brukade få tillträde till tornet förblev stängda och tillbommade, och ingen hade sett en syster utanför tornet sedan belägringen inleddes, om inte ännu längre. Alltsammans var bekräftelser på saker som Lin redan hade rapporterat. Den sista sidan fick emellertid Egwen att höja på ögonbrynen. Det ryktades om att Gareth Bryne hade hittat en hemlig väg in i staden och vilken dag som helst kunde dyka upp innanför murarna med hela sin här. Lin skulle ha sagt om någon ens antytt någonting som verkade handla om portöppningar, sa Shuan genast när hon såg Egwens min. Hon hade förstås redan läst alla rapporterna och visste vad det var Egwen läste genom att se vilken sida hon höll i. Shuan bytte ställning på den ostadiga pallen och var nära att välta, men det hejdade inte hennes ordflöde. Och ni kan vara övertygade om att Gareth inte har pratat bred vid mun, fortsatte hon medan hon rätade på sig. Inte för att hans soldater är så dumma att de skulle gå över till stadssidan nu, men han vet när han ska hålla tand för tunga. Han har bara rykte om sig att slå till där han omöjligen kan vara. Han har gjort det omöjliga tillräckligt många gånger för att folk ska börja vänta sig det av honom. Det är hela saken. Egwen dolde ett leende när hon höll pappret där först Gareth omnämndes och såg på medan det förkolnades och krullades ihop. För ett par månader sedan skulle Schwern ha kommit med någon syrlig kommentar om mannen istället för att berömma honom. Han skulle ha varit den där fördömde Gareth Bryne, inte Gareth. Hon kunde knappast sörja att hon inte längre behövde sköta hans tvätt och putsa hans stövlar. Men Egwen hade sett hur hon stirrade på honom vid de fåtaliga tillfällen då han besökte Aes Sedainas läger. Hon stirrade, och om han så mycket som sneglade åt hennes håll sprang hon därifrån. Schwern sprang. Schwern hade varit Aes Sedai i mer än 20 år och Amelin tronande i 10. Men hon visste inte mer om hur man hanterade en förälskelse än en anka visste om fårklippning. Egwen mosade askan och dammade av händerna. Hennes leende bleknade. Hon skulle knappast säga någonting om Schwern. Hon var också förälskad. Men hon visste inte ens var i världen Gawain befann sig. Eller vad hon skulle göra om hon fick veta det. Han hade sina plikter mot Andor, hon sina mot tornet. Och det enda sättet att överbrygga den klyftan, att binda honom till sig som väktare, kanske skulle leda till hans död. Det var bättre att låta honom gå, glömma honom helt och hållet. Vilket var lika lätt som att glömma vad hon själv hette. Och hon skulle binda honom till sig, det visste hon. Givetvis kunde hon inte göra det utan att veta var han var någonstans, utan att röra vid honom. Så där kom hon ändå ingen vart. Men var ett förbaskat bekymmer. Hon tryckte fingertopparna mot tinningarna. Det minskade inte den pulserande smärtan det minsta och sköt Gawain ur tankarna. Så mycket det nu gick. Hon trodde att hon fått en försmak av hur det kändes att ha en väktare, eftersom Gawain alltid fanns närvarande i hennes bakhuvud. Och allt som oftast kravlade sig upp i hennes medvetande vid olägligast tänkbara tidpunkt. Nej, nu måste hon koncentrera sig på dagens sysslor. Hon tog upp nästa ark. En stor del av världen hade upphört att finnas till, vad kunskapare anbelangade. Det kom inte mycket nyheter från de områden som behärskades av Shornshen, och det lilla som kom tillhörde 3 kategorier. Fantasifulla beskrivningar av Shornshens vidunder som framhölls som bevis för att de använde sig av skuggyngel. Förfärliga historier om hur kvinnor prövades för att se om de skulle få Daemonens krage och nedslående berättelser om hur folk fogade sig. Shornshen var tydligen inte värre herrar än de flesta och bättre än en del, så länge man inte var en kvinna som kunde leda kraften. Och allt för många människor tycktes ha gett upp alla tankar på motstånd när det väl visade sig att Shornshen skulle låta dem fortsätta med sina dagliga liv. Ara Doman var nästan lika illa. Det som kom därifrån var inte mycket mer än rykten. Systrarna som rapporterade medgav detta, men hade ändå med uppgifterna i rapporterna som ett tecken på vilket tillstånd landet befann sig i. Kung Alashalem var död. Nej, han hade börjat leda kraften och blivit galen. Rodel Eterald, den stora härföraren, var också död. Eller så hade han tagit tronen, eller var i färd med att invadera Salde. Hela handelsrådet hade också dött, eller flytt landet, eller startat ett inbördeskrig om vem som skulle bli nästa kung. Vilket som helst av dessa alternativ kunde vara sanningen, eller inget av dem. Aiorna var vana vid att se allting, Men nu hade en tredjedel av världen svepts in i en tjock dimma som bara glesnade med få oregelbundna mellanrum. Om det var någon som hade klarare sikt var det i varje fall ingen Aja som nedlät sig till att förmedla vad de hade sett. Ett annat problem var att de olika Ajarna tillmätte olika saker mycket stor vikt och i stort sett ignorerade allt annat. De gröna var till exempel särskilt bekymrade av historierna om att härar från gränslanden siktats nära nya Brem. Hundratals rastmil från stora fördärv som de skulle bevaka. Deras rapporter handlade om gränslandshärarna och ingenting annat. Som om någonting måste göras och det omedelbart. De kom för all del inte med några förslag eller ens antydningar. Men deras irritation och vanmakt sken tydligt igenom i den ansträngda, hastiga handstilen som löpte över sidan. Egwen hade fått veta sanningen om gränslandshärarna av Elaine. Men för stunden nöjde hon sig med att låta de gröna skära tänder. Eftersom Joanne hade avslöjat varför de inte rusade iväg för att åtgärda saken. Enligt hennes kunskapare i Nya Brem åtföljdes gränslandshären av 50 eller 100 systrar. Kanske så mycket som 200. Antalet var osäkert och kunde naturligtvis vara grovt överdrivet. Men deras närvaro var någonting som de gröna måste vara medvetna om, trots att det aldrig nämndes i rapporterna till Egwen. Ingen Aja hade omnämnt dessa systrar i sina rapporter. I slutändan var det emellertid inte stor skillnad mellan 200 systrar eller två. Ingen kunde vara säker på vilka dessa systrar var eller varför de var där. Men att sticka näsan i deras angelägenheter skulle utan tvekan uppfattas som att störa dem. Det kunde förefalla underligt att de var inbegripna i ett krig mellan Aes Sedair och likväl lät seden hindra dem från att störa en annan syster. Men lyckligtvis var det så det förhöll sig. De föreslår i varje fall inte att vi ska skicka någon till Caemlyn. Egwen blinkade eftersom smärtan bakom ögonen förvärrats av att följa de täta textraderna med blicken. Joanne fnös föraktfullt. Varför skulle de det? Så vitt de vet låter Elaine, Marylil och Vendin vägleda henne. Så de är säkra på att de ska få sin HD-drottning och en grön sådan till på köpet. Dessutom är det ingen som vill riskera att hetsa upp ashamanerna så länge de håller sig utanför Caemlyn. Så om det ser ut nu kan vi lika gärna försöka dra getingskilé ur vattnet med bara händerna. Och det begriper till och med de gröna, fast det hindrar säkert inte en och annan syster, både gröna och andra, att hälsa på i Caemlyn. Bara ett diskret besök för att träffa någon kunskapare. Eller låta sy upp en klänning eller köpa en sadel. Eller ljuset vet det vad. Till och med de gröna, sa Egwen syrligt. Alla pratade som om bruna systrar var si och vita var så. Även när det uppenbarligen inte förhöll sig på det viset. Men ibland sköt hon ragg när hon hörde någon dra alla gröna systrar över samma kam. Kanske tänkte hon faktiskt på sig själv som en grön syster. Eller som om hon hade varit det förut. Vilket bara var löjligt. Den ämelintronande tillhörde alla Ajan och ingen. Hon rättade till stålan över sina axlar för att påminna sig om vad de sju färgerna betydde. Och hon hade aldrig tillhört någon Aja till att börja med. Inte desto mindre kände hon en viss... inte ömhet... Det var ett för starkt ord. En viss känsla av gemenskap med gröna systrar. Hur många systrar är utanför vår kontroll, Joanne? Till och med de svagaste kan färdas om de länkar ihop sig. Och jag önskar att jag visste vart de tog vägen. Joanne satt tyst med tankfull min och efter ett tag sa hon ungefär 20, tror jag. Kanske något färre. Antalet skiftar från dag till dag och det är ingen som egentligen håller ordning på det. Ingen syster skulle gå med på det. Hon böjde sig framåt och den här gången balanserade hon försiktigt när de ojämna benen fick pallen att vackla. Hittills har ni hållit alla bollar i luften på ett förträffligt vis, moder. Men det går inte i längden. Förr eller senare kommer salen att få nys om att någonting är på färde i Camelin. De kanske kan godta att Shornsen-fångarna har hållits hemliga. Det kommer att uppfattas som Vendins angelägenhet, eller Merrillils. Men de vet redan att det finns Athan Mir i Camelin, och förr eller senare kommer de att få kännedom om överenskommelsen med dem. Och om fränderna, om också inte era planer för dem. Shuan fnös igen, men med mindre eftertryck. Hon visste inte själv vad hon ansåg om tanken på att Aesir Deer skulle kunna dra sig tillbaka och då övergå till fränderna. För att inte tala om vad andra systrar skulle tycka om en sån idé. Mina kunskapare har inte hört minsta viskning än så länge. Men förr eller senare kommer någon att göra det. Så säkert som att solen går upp på morgonen. Ni kan inte förhala det länge till om vi inte ska behöva vada genom ett stim av silvergäddor. Endera dagen, muttrade Egwen, måste jag få se dessa silvergäddor som du alltid pratar om. Hon lyfte handen när den andra kvinnan öppnade munnen. Endera dagen. Överenskommelsen med havsfolket kommer att orsaka bekymmer, erkände hon. Men när ajarna får höra antydningar om det kommer de inte att förstå vad det är de hör med en gång. Systrar som undervisar havsfolkskvinnor i Camelin. Det är oerhört. Men vem skulle ställa frågor eller lägga sig i brott mot all sed? Jag är övertygad om att det kommer att knorras och gnällas och kanske ställas en del frågor i salen. Men innan det ens kommer ut att det finns en överenskommelse kommer jag att ha presenterat min plan angående fränderna. Och ni tror inte att det kommer att få dem att vässa tänderna? Shuan drog sjalen till rätta och brydde sig knappt om att dölja hur lite hon trodde på idén. Snarare skyltade hon med det. Det kommer att orsaka diskussion, medgav Egwen nyktert. Det var sannoliken att uttrycka saken mycket milt. Det skulle orsaka full storm bland systrarna när de väl fick veta hela sanningen. Förmodligen skulle det komma så nära ett upplopp som man någonsin sett bland Aesir Deer. Men tornet hade blivit allt mer glesbefolkat i 1000 år nu, kanske ännu längre. Och det tänkte Egwen sätta stopp för. Men jag tänker gå varsamt fram. Må så vara att Aesir Deer inte vill prata om ålder, Shuan. Men snart nog kommer de att räkna ut att våra liv förkortas med minst hälften genom att svära på edsstaven. Ingen vill dö innan de måste. Om de blir övertygade om att det verkligen finns en frändeskvinna som är 600 år gammal, sa Shuan motsträvigt och Egwen suckade uppgivet. Det var en annan sak kvinnan inte visste vad hon skulle anse om. Frändernas anspråk på långt liv. Egwen satte värde på Shoans råd. Satte värde på att hon inte bara sa vad Egwen ville höra. Men ibland verkade kvinnan lika envis som Romanda eller Lilaine. Om det behövs, sa hon irriterat, låter jag helt enkelt systrarna prata med några kvinnor som är minst 100 år äldre än någon av dem. De kan försöka avfärda dem som vildbrukare och lögnare. Men Rhian Corley kan bevisa att hon har varit i tornet och när hon var det. Det kan andra också. Med lite tur kan jag övertyga systrarna om det goda i att så småningom låta sig befrias från de tre ederna. Så att de kan dra sig tillbaka till fränderna innan de ens hör talas om att det finns en överenskommelse med Athan Mir. Och så snart de godtagit att någon syster kan befrias från ederna kommer det inte att bli hälften så svårt att övertyga dem om att låta havsfolks systrarna gå. Vid sidan av det är resten av överenskommelsen bara småpotatis. Som du alltid säger är skicklighet och fingerfärdighet nödvändiga för att få någonting gjort i salen. Men tur behövs absolut också. Nå, jag ska vara så skicklig och fingerfärdig jag kan. Och vad turen beträffar verkar det som om oddsen för en gångs skull är till min fördel. Sjön grimaserade och muttrade. Men till slut var hon tvungen att hålla med. Hon erkände till och med att Egwen kanske skulle klara det om hon hade tur och agerade vid rätt tidpunkt. Inte för att hon var övertygad om det riktiga i vare sig planerna för fränderna eller avtalet med Athenmere. Men det Egwen ville genomföra var så exempellöst att större delen av det skulle kunna gå igenom i salen innan företrädarna ens begrep vad det egentligen handlade om. Egwen var redo att nöja sig med det. Oavsett vad för förslag som lades fram för salen fanns det nästan alltid tillräckligt många företrädare som var emot för att det skulle bli svårt att uppnå ett bifall. Ingenting verkställdes i salen utan åtminstone det minsta bifallet, och för det mesta inte utan det större. Egwen tyckte att de flesta av hennes mellanhavanden med salen bestod i att övertyga dem om att göra sånt som de inte ville göra. Det fanns sannerligen ingen orsak till att det här skulle bli annorlunda. Medan de gröna koncentrerade sig på gränslandsborna var de grås uppmärksamhet för närvarande riktad mot söder. Alla Ajan var fascinerade av de rapporter som inflöt från Ilien och Tyr om stora mängder vildbrukare bland havsfolket. Detta fann de intressant om det var sant, även om det fanns starka skäl att misstro uppgifterna. För om det varit så borde systrarna ha känt till det för länge sedan. Hur skulle någonting sånt kunna döljas? Ingen nämnde att de helt enkelt hade godtagit vad de hade sett på ytan och inte brytt sig om att söka djupare. De grå var emellertid speciellt fascinerade av det fortsatta hotet mot Ilian från Sjönsen och av den nyligen påbörjade belägringen av Tyrs klippa. Krig och krigshot trollband alltid de grå eftersom de var engagerade i att få slut på konflikter. Och naturligtvis i att utöka sitt inflytande. Varje gång de grå fick till stånd ett fördrag som avslutade ett krig ökade de alla Aesir's inflytande i världen. Men framförallt grå Ajas. Sjönsen tycktes emellertid vara omöjliga att förhandla med. Och de grås förbittring över att deras ansträngningar jäckats lyste igenom i deras korthuggna upplysningar om shunshanska gränsöverträdelser och de växande styrkor som samlats av först Gregorin. Draken återföds riksmarskalk i Ilien. Denna titel i sig gav upphov till viss oro. Tyr hade sin egen riksmarskalk under draken återfödd. Storförst Darlin Cisnera, och denne satt belägrad i Tyrs klippa av ädlingar som vägrade erkänna Rand. Det var en mycket besynnerlig belägring. Klippan hade sina egna kajer och belägrarna kunde inte skära av tillförseln av förnödenheter trots att de behärskade resten av staden. De verkade hur som helst vara nöjda med att sitta och vänta. Om det inte helt enkelt var så att de inte visste vad de skulle göra härnäst. Det var bara Ael som någonsin hade intagit klippan utifrån och ingen hade någonsin lyckats svälta ut fästningen. De grå hade ett visst hopp om situationen i Tyr. Egwen hajade till när hon kom till sidans slut och hon la hastigt undan arket för att börja på nästa. De grå hade haft ett visst hopp. Tydligen hade en grå syster blivit igenkänd när hon kom ut ur klippan och den som sett henne hade följt efter henne till ett möte med storförst Tedosien och storförstinnan Estenda, två av de mest framstående bland belägrarna. Merana, andades Egwen. De säger att det var Merana Ambre, Sjön. Utan att tänka på det gned hon sig om tinningen. Smärtan bakom ögonen hade ökat ytterligare. Hon kanske kan göra en del nytta. Joanne ställde sig upp och gick bort till ett litet bord som stod vid tältväggen med ett flertal udda bägare och två kannor på en bricka. I silverkannan fanns det kryddat vin. I den blåglaserade keramikkannan var det te. Båda hade ställts där i gryningen för att vara på plats när den ärmelintronande kom in och hade kallnat för länge sedan. Ingen hade väntat sig att Egwen skulle rida ner till floden. Så länge Theodosian och de andra inte förstår vem hon egentligen arbetar för. Joannes sjal gled ner från ena axeln när hon kände på keramikkannan. Och Scheider sken runt henne en kort stund när hon ledde eld för att värma innehållet. De kommer inte att tro att hon förhandlar med ärligt uppsåt om de vet att hon går i draken återföds ledband. Hon fyllde en polerad tändkopp med te, la i några rejäla klickar ur honungskruset, rörde om noggrant och gick bort med det till Egwen. Det här kanske hjälper mot huvudvärken. Det är någon sorts hopkok på örter som Kisa hittat. Men honungen mildrar smaken. Egwen smuttade försiktigt på teet och ställde ifrån sig koppen med en rysning. Om det smakade så bittert med honung ville hon inte ens tänka på hur det var utan. Huvudvärken skulle kanske gå över ändå. Hur kan du ta det här så lugnt, Joanne? Att Merana dyker upp i Cheer är det första riktiga beviset vi har. Hellre tror jag att dina unga företrädare beror på en slump än det. I början hade det bara varit viskningar från Ajanas eller Joannes kunskapare. Det fanns Aesir Daire i Carhain som tydligen kom och gick som de ville i solpalatset när draken återfödd var där. Sen blev viskningarna hesa och besvärade, tveksamma. Kunskaparna i Carhain ville inte säga det. Ingen ville upprepa vad deras spioner sa. Det fanns Aesir Daire i Carhain och det verkade som om de lydde draken återföds befallningar. Än värre var de namn som sipprade ut. Några var kvinnor som hade varit i Shalidar, bland de första som motsatt sig Elaida, medan andra var systrar som man visste varit lojala mot Elaida. Så vid Egwen visste var det ingen som hade nämnt tvångskraften högt, men de tänkte det säkert. Det tjänar ingenting till att slita sitt hår när vinden inte blåser dit man vill, svarade Joanne och satte sig på pallen igen. Hon började korsa benen, men satte hastigt ner båda fötterna på mattan när stolen började tippa. Muttrande för sig själv fick hon sjalen på plats igen med en axelryckning och var tvungen att parera ännu en kantring. Man måste trimma seglen så att man kan utnyttja hur vinden faktiskt blåser. Håller man huvudet kallt så klarar man sig tillbaka till stranden, men den som låter blodet koka drunknar. Ibland lät Joanne som om hon fortfarande arbetade på en fiskebåt. Jag tror att ni behöver mer än bara smutta på det där för att det ska göra någon nytta, moder. Med en grimas sköt Egwen koppen ännu längre ifrån sig. Smaken som dröjde sig kvar på hennes tunga var minst lika besvärande som huvudvärken. Joanne, om du ser något sätt att utnyttja det här önskar jag att du ville berätta det för mig. Jag vill inte ens tänka på att utnyttja det faktum att Rand kanske har använt tvångskraften på systrar. Jag vill inte tänka på möjligheten att han skulle kunna ha gjort det. Eller på möjligheten att han kände till en så vedervärdig väv. Eller att han kunde lägga väven på vem som helst. Hon visste hur den vävdes, ännu en av Mogadins små presenter, och önskade verkligen att hon kunnat glömma bort det. I det här fallet handlar det inte så mycket om att utnyttja som om att räkna ut verkningarna. Förr eller senare måste någon ta itu med honom och kanske lära honom en läxa. Men du vill förstås inte att en massa systrar ska störta iväg efter honom nu genast. Och berättelserna från Carhain gör alla försiktiga. Joannes röst var lugn, men hon kunde inte sitta still. Inombords var hon upprörd. Men så var också detta något som ingen Aesir Daire kunde prata om med allt för stort lugn. När alla väl tänkt igenom saken kommer de dessutom att inse att detta betyder att allt detta prat om att han skulle ha ställt sig under Elaidas dom är rena dumheterna. Det är möjligt att hon har skickat systrar för att övervaka honom, men de skulle aldrig gå med på att samarbeta med systrar som vill störta Elaida. De som har börjat tro att Elaida kanske har honom i ledband kommer att få nytt mod när de begriper att det är omöjligt. Det är ett skäl mindre för någon att fundera på att kapitulera för henne.
Åh, Cad Suen, sa Egwene. Av alla de namn som hörts från Carhain hade detta gjort systrarna mest bestörtsa. Cad Suen Meliandrin var mytisk, och det fanns lika många kritiska versioner av myten som uppskattande. Några systrar hade varit säkra på att det måste vara ett misstag. Cad Suen måste vara död vid det här laget. Andra verkade bara önska att hon vore död. Är du säker på att hon stannade i Carhain efter att Rand försvann? Jag försäkrade mig om att mina kunskapare höll ögonen på henne så snart jag hörde hennes namn, sa Suen. Hon lät inte alls lugn längre. Jag vet inte säkert att hon är en mörkvän. Jag misstänker det bara. Men jag kan garantera att hon var i solpalatset en vecka efter att han försvann. Egwene pressade ihop ögonen och tryckte innerkanten av handflatorna mot ögonlocken. Det verkade knappt påverka den pulserande nålen i hennes huvud. Rand kanske var i sällskap med en svart syster, eller hade varit det. Han hade kanske använt tvångskraften mot Aesir. Det var illa nog om det skett överhuvudtaget. Men att göra det mot Aesir var på något sätt värre, mer olycksbådande. Vad någon vågade göra mot Aesir var det 100 gånger troligare att de som inte kunde försvara sig skulle drabbas av. Förr eller senare skulle de bli tvungna att ta itu med honom på ett eller annat sätt. Hon hade vuxit upp tillsammans med Rand. Men hon kunde inte låta det påverka henne. Han var draken återfödd nu, världens enda hopp, och på samma gång kanske det största hot som världen stod inför. Kanske. Shornshen kunde inte göra lika stor skada som draken återfödd. Och hon skulle utnyttja möjligheten att han hade utsatt systrar för tvångskraften. Den ämelintronande var en annan kvinna än den där värdshusvärdsdottern från Imonswall. Hon blängde på tängkoppen med så kallat te, tog upp den och tvingade i sig den vedervärdiga drycken, fräsande och frustande. Smaken skulle kanske få henne att sluta tänka på huvudvärken i varje fall. Hon ställde ner koppen med en skarp smäll av metall mot trä. Och i samma stund kom Anaya in i tältet. Hennes mungipor pekade neråt och hennes alldagliga ansikte var fårat av en bister min. Akarin och de andra har kommit tillbaka, sa hon. Moria sa till mig att informera er om att hon har kallat samman salen för att höra deras rapport. Det har Ashkarald och Malind också, förkunnade Morrin, som kom in bakom Anaya tillsammans med Myrell. Den gröna systern såg ut som sinnebilden av stillsamt raseri, om något sånt nu var möjligt. Hennes olivhyade ansikte var slätt och ögonen glödde som mörka kol. Men Morvrins mörka uppsyn fick Anaya att se belåten ut. De har skickat ut noviser och antagna för att springa och leta upp alla företrädarna, sa den bruna systern. Vi har inte lyckats höra minsta viskning om vad Akarin fått reda på. Men jag tror att Ashkarald och de andra tänker använda det för att påverka salen mot något beslut. Egwene tittade ner på de mörka bladen som flöt i de sista dropparna på koppens botten och suckade. Hon måste också vara med, och nu blev hon tvungen att möta alla företrädarna med huvudvärk och denna vidriga smak i munnen. Hon kanske kunde kalla det för botgöring för vad hon tänkte göra med salen.